Du lyssnar på Kärlek för ringrostiga av Lisa Westerlund. Uppläst av Cecilia von der Esch, Alexander Salzberger och My Holmsten. Mona. Alla hjärtans dag. Men Ilse, är du säker på att Glenn vill ha på sig det där? Katten Glenn ålade runt i Monas famn för att undvika Ilses målmedvetna fingrar, och Mona gjorde sitt bästa för att få honom att sitta still. Det gick inget vidare, och när Glenn lyckats klättra upp på Monas axlar tog Ilse ett steg tillbaka, satte händerna i midjan och skakade besviket på huvudet. Hon tittade strängt på Glenn. Pappa säger att jag måste ställa upp för andra. Och så är det idag. Var inte så egalistisk, Glenn. Egoistisk, rättade Mona henne, och Ilse nickade brådmoget. Du hör, Glenn, farmor håller med, så nu gör vi det här. Mona log, tog tag i honom och satte honom åter i knät. Som om katten insett att den hade uppskattningsvis noll förhandlingsutrymme sjönk den ner med huvudet i Monas knä och stirrade tomt framför sig när Ilse än en gång tog fram halsbandet och förde in det runt hans hals. Nu så! Åh, Glenn, du är världens finaste katt! Hej, tass! Ilse buffade till Glenns tass och log stort. Halsbandet var gjort med kärlek och goda intentioner. Ilse och Milla hade ägnat minst en timme på att först dekorera det med svart glitter och sen fästa två vita vildrosor på. Allt för att Glenn skulle matcha Ilses glittriga svarta kavaj och hatt. Milla hade gjort underverk med hatten. Ett second hand fynd som hon sprayat med glitterspray och sen dekorerat med vita blommor i ett, enligt Ilse, grymt coolt mönster. Mona la Glenn i Ilses famn och rättade till hennes hatt. Vilket snyggt par ni är. Ska vi gå och se hur det går för de andra?
Ja! Är konfettifallet klart? Farbror Fabian sa att det var som en magisk snöstorm, sa Ilse lyckligt och nästintill hoppade av förväntan med Glenn i famnen.
Det var ju deras jobb, så jag hoppas det. Ett nervöst pirr spred sig i Monas mage och hon stannade precis innanför dörren in till stora salen. Strök händerna över den röda blommiga klänningen, fixade till ett av de pressade väcken. Som en osäker tonåring sneglade hon blygt ut från rummet och höll ofrivilligt andan vid synen av de två männen. De hade hängt av sig kavajerna, kavlat upp skjortärmarna och var djupt fokuserade på den blomsterdekorerade träställningen som vinglade mellan dem. Mumlande svordomar haglade när de mödosamt försökte passa in den i gången som ledde fram till honnörsbordet. Utan framgång. De ställde ner den in till tre likadana lite längre bort med en hög duns och sjönk sen ihop på varsin stol. Hon glömde för en sekund bort att hon gömde sig och brast ut i skratt. Mona, vad bra, kom hit. Kan du hjälpa oss att passa in det här schabraket? Göran hade snabbt ställt sig upp och tittade nu förväntansfullt på henne med en blick som hon på sistone både börjat längta efter och fasa inför. Naturligtvis. Ni har inte funderat på att bredda gången. Flytta borden lite åt sidan. Fyra oförstående ögon mötte hennes. Sen vred Fabian sig om och tittade på matsalen. Göran gjorde detsamma. Stönade djupt och sjönk djupare ner i stolen. Fabian i sin tur gned sig över pannan och log mot Mona.
Nej, det har vi inte. Men jag tror att jag kan tala för oss båda och säga att vi såklart borde ha gjort det. Helvete alltså. Det här med att vara best man har gjort mig helt dum i huvudet.
Han hoppade snabbt upp på fötter och tog två stolar under armarna. Det kan bli så på stora dagar i livet.